Det här är P1, Sveriges Radio.
Välkänd Iran-kännare pekas ut av TV4 för att ingå i ett påverkansnätverk.
Gruppens syfte är att ge en positiv bild av Iran.
Jag tycker det är en usel granskning.
Politiska skandaler dominerade i medierapporteringen i fjol, visar färska siffror.
Det har ökat så det är nästan en tiondel av publiciteten handlar om det här ämnet. Det är en jättekraftig ökning mot för bara några år sedan.
Nyhetsmedier satsar stort på personaliserade sajter med individuella flöden. Finns det risk för nyhetsbubblor?
Den slutsatsen som alla drar i personalisering är att det är effektivt för att öka läsningen.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. En av Mediesveriges mest frekvent anlitade Mellanöstern-experter, Utrikespolitiska institutets Mellanöstern-chef Rospe Parsi, har i veckan kopplats ihop med ett iranskt påverkansnätverk i ett avslöjande från TV4-nyheterna. En nyhet med riktigt stark tobak som borde vara sprängstoff och sprida sig som en löpeld genom Mediesverige, tänker man. Men TV4 står sedan i tisdags själva med publiceringen. Nästan ingen annan redaktion har hakat på eller ens rewritat. Vad grundar TV4 sina uppgifter på? Och finns det en motsatt bild som komplicerar narrativet om en forskare med dunkla syften? Reporter här är Freddy Rammel.
Ett nätverk av internationella forskare har jobbat väldigt tätt i samarbete eller på uppdrag eller i ett nätverk kopplat till den iranska regimen. Vi valde att inrikta det på den svenska forskare som fanns med, nämligen Rospe Parsi på Utrikespolitiska institutet, som är ju en väldigt namnkunnig Mellanöstern-expert i Sverige och används flitigt i svenska medier.
Aina Jutterström är redaktionschef på TV4-nyheterna.
Finns det någonting med honom som gör att det känns extra angeläget?
I granskningen valde vi att ta med då att Rospe Parsi tidigare varit ifrågasatt för sina analyser och sin hållning gentemot Iran. Men det var inte därför vi valde att publicera det här. Jag tycker kopplingen är intressant vem den gäller.
Nätverket som TV4-nyheterna lyfter fram kallas för Iran Experts Initiative. Det var oppositionstv-kanalen Iran International som var först med att avslöja gruppens existens för över ett år sedan efter en läcka av tusentals dokument och e-mail som läckt inifrån iranska statsapparaten. Iran International och den amerikanska tidningen Semafor gjorde varsin granskning baserat på materialet. Granskningar som pekar på att Iran anser sig ha skapat Iran Experts Initiative för att få ut sina budskap i väst.
Ja, det var en löst sammansatt projektgrupp som handlade om experter som sysslade med Iran, bosatta lite varstans i Europa och USA, som försökte hitta sätt att koordinera sina möten för att bättre få tillgång till beslutsfattare på den iranska sidan, för det var de som var det stora frågetecknet i förhandlingarna kring kärnteknikavtalet.
Det här är Rospe Parsi, Mellanöstern-chef på Utrikespolitiska institutet och utpekad av TV4 som del av ett iranskt påverkansnätverk.
Och hur liksom kom ni i kontakt med varandra, ni och den här då, det du kallar för en löst sammansatt grupp?
Ja, men jag hade jobbat 4 år för Europeiska unionen på deras tankesmedja i Paris. Så jag hade ju lärt känna alla de här som kollegor som sysslade med ungefär samma huvudvärk som jag. Så det var så att säga naturligt för oss att fortsätta behålla kontakten och ja, sinsemellan skvallra om vad är det som händer och vad vi tror händer i olika frågor som rör Mellanöstern och Iran specifikt.
Rospe Parsi håller inte med om bilden som presenteras av TV4.
Jag tycker det är en usel granskning, därför den bygger i huvudsak bara på vad Iran International hade släppt redan för 1,5 eller 2 år sedan. Så att i det avseendet så är det ingenting nytt. Det bygger på en läcka som TV4 sen bara så att säga spint vidare på. Och de har ju mångt och mycket undvikit att ta upp allt det som komplicerar bilden och nyanserar den. Och då framstår ju allting som väldigt suspekt.
Mötena mellan Iran Experts Initiative och iranska diplomater och tjänstemän skedde för första gången på ett lyxhotell i Wien under våren 2014. Samma plats där förhandlingar för det så kallade kärnenergiavtalet mellan Iran och väst pågick för fullt. Ett avtal som hade som syfte att på diplomatisk väg stoppa Irans möjligheter att skaffa sig kärnvapen. Det här var en tid med lite diplomatiskt töväder mellan väst och Iran. Den nya iranska presidenten hade som mål att bryta Irans paria-status i väst. Och från väst, så framförallt USAs sida, tänkte man att det äntligen kan gå att få till ett kärnenergiavtal och undvika ett framtida krig. Så är Iran Experts Initiative ett påverkansnätverk styrt från Iran, eller bara ett exempel på de ökade kontakterna mellan väst och Iran som skedde under de intensiva förhandlingarna för kärnenergiavtalet mellan 2014 och 2015. Fyllde gruppen bara ett ökat behov i väst av att höra hur snacket går bakom kulisserna i det så stängda Iran?
Enligt både TV4s granskning, enligt Iran International och enligt Semafor också, som har gjort en ganska stor granskning av den här e-mail-läckan, så är det ju ändå så att det framstår i alla fall från de här mejlen att det här är en grupp som har initierats på något sätt från det iranska utrikesministeriet.
Ja, men då måste man ju först så säga, ta itu med lite av de här källkritiska delarna. Det vill säga, vem har läckt? Vad vet vi från läckan? Vad är det som inte har läckt? Och vad vill Iran International framförallt med hur de tolkar läckan? Och då kan man säga att det är klart att om du hittar material från en statstjänsteman som har slitit för att kunna få ihop de här mötena, så måste ju han skryta för sin överordnade att det här var bra och det var lyckat och så vidare. Han tar ju inte upp varför vi var med och varför vi ville vara med. Och i det avseendet så måste man komma tillbaka till vårt syfte. Jag kan ju inte sitta bakom ett skrivbord och försöka förstå vad som händer i Mellanöstern genom att bara läsa tidningen. Jag måste ju prata med människor. Så det här var ju ett sätt för oss att försöka komma i kontakt med den aktören som alla visste minst om. Sen att de har andra syften, det är ju såklart. De gör ju inte det av välgörenhet för oss. De vill ju prångla ut sitt narrativ. Och min uppgift som analytiker, det är ju att ta det som en pusselbit bland många andra och sen klura ut vad jag tror verkar vara trovärdigt. Och ibland var det de sa trovärdigt och ibland var det bara att nicka och le och så att säga veta att så där enkelt är det inte.
Det som ändå sticker ut mest i Semafors granskning är att Iran Experts Initiatives verksamhet framstår som hemlig och att flera av akademikerna i gruppen närmat sig iranska statstjänstemän på ett oetiskt sätt, som inte framstår som normalt akademiskt arbete. En analytiker föreslår till exempel i ett mejl att spökskriva en text åt Irans utrikesministerium.
Vad tänker du om en sån uppgift?
Det är inte jag som har skrivit det mejlet, så jag vet inte vilken kontext det mejlet skrevs. Jag tar inte ansvar för vad någon annan har skrivit.
Men om det skulle vara så att det är som det framställs här, att någon har i princip spökskrivit någon sorts iransk regimpropaganda eller vad vi nu ska kalla det för, är inte det problematiskt i så fall?
Ja, hypotetiskt så är det i så fall väldigt korkat. Jag kan gå i god för mig själv och jag kan gå i god för i princip de flesta som jag hade oftast med att göra, att ingen skulle ägna sig åt sådana saker. Därför det ingick inte deras arbetsuppgifter, det var ingenting de var intresserade av att göra.
Iranska statstjänstemän kallar Iran Experts Initiative för, citat, våra vänner. TV4 återger ett mejl från Rospe Parsi till en iransk tjänsteman där han hälsar stort grattis efter att kärnenergiavtalet gått i mål och att han vill bygga vidare på framgången för samarbetet.
Där du bland annat på, skulle jag vilja säga när jag läser det, på ett ganska liksom lismande sätt hälsar grattis till liksom avtalet och sådär. Vad tänker du om det så här långt efteråt?
Nej, dels så var vi alla lättare att det blev ett avtal. Därför alternativet hade varit en konfrontation som hade kunnat leda till ett krig. Lismannet skulle jag inte säga, det var ett artigt så att säga, gratulerande av att de hade gjort sin bit för att det skulle bli av. Därför att den här personen och de som han företrädde ville ju ha ett avtal. Och de var ju exponerade för väldigt mycket kritik och hot inne i Iran från de hårdföra elementen som vägrade och acceptera att förhandlingar överhuvudtaget skulle äga rum. Så att jag står fast vid det just därför att jag ville att det skulle bli ett avtal. Och det blev i mångt och mycket så bra ett avtal nu kunde bli under de omständigheterna.
De tankesmedjor som flera av personerna i Iran Experts Initiative varit knutna till säger i Semafor att de kände till sina anställdas möten med Iran och att de finansierat sina anställdas resor till exempelvis mötet i Wien. Dessutom, säger de, har de fått finansiering av en europeisk regering för det här. I granskningen vill de inte berätta vilken. Enligt Rospe Parsi bekostades resan av det brittiska utrikesdepartementet.
Nej, men det var bara att det är ett anslag som fortfarande utlyses varje år som rör non-proliferation, alltså det vill säga att icke-spridning av massförstörelsevapen som organisationer kan söka. Och vi sökte för i princip då det enda man kan söka, nämligen resemedel.
Finns det dokumentation på det här, alltså på de pengarna som har gått från brittiska UD?
Självfallet. Det är en utlysning, det är en banköverföring, det är en revisor inblandad, allting redogörs, alla kvitton lämnas in precis som för vilken utlysning från en myndighet som helst någon annanstans.
Så det kan du visa mig?
Jag kan visa det, men jag kommer inte visa dig det därför att det hör till britterna och det är britterna som får avgöra om de vill dela med sig av det.
Fonden som Rospe Parsi pratar om heter The Counter Proliferation Program och tillhandahålls av brittiska UD. Vi på medierna har hört av oss dit för att bekräfta det här, men inte fått svar innan publicering. Någon som däremot fått indikationer på att det här stämmer är Steven Clemons, också han på den amerikanska tidningen Semafor. Han skriver i en kolumn i tidningen i samband med publiceringen om Iran Experts Initiative att han fått det här bekräftat av en källa inifrån den brittiska regeringen. Någonting mer som sticker ut i Clemons kolumn är att han tolkar källmaterialet, alltså de läckta mejlen och dokumenten, på ett delvis annat sätt än den reporter som står för avslöjandet i tidningen. Semafor har en rätt uppfriskande policy av room for disagreement, där medarbetare kan ge motanalyser av exakt samma grunduppgifter om det finns oenighet inom redaktionen om en granskning. Reportern Jay Solomon, som står för grundavslöjandet, menar att Iran Experts Initiatives medlemmar och de tankesmedjor de är knutna till har haft en bristande transparens och öppenhet när det gäller kopplingarna till den iranska staten. Och att mejlen visar på ett påverkansnätverk där Iran drar i trådarna. Men Steven Clemons menar att mejlen egentligen bara visar att det är så här Iran har ramat in mötena och kontakterna internt. Han menar att analytikerna som ingick i Iran Experts Initiative med flera västliga regeringars goda minne helt enkelt har försökt få fram information från den iranska sidan som man annars inte hade kunnat få.
Ni drar väldigt hårt, alltså begrepp som påverkans nätverk, påverkansoperation. Vad tänker du är anledningen till att ni gör en tvärsäker linje här på hur man ska tolka den här gruppen?
Jag tänker utgångspunkten, kärnan i vårt avslöjande är kopplingen till nätverket. Det är ju inget som Rospe Parsi heller förnekar, så där står inget ord mot ord eller så, utan det är kärnan i vår. Vi tyckte det var intressant. Mot bakgrund, som jag sa, också av den kritik han har fått tidigare, tyckte vi det var intressant att belysa att det fanns en koppling. Jag menar att vi pekar på det här nätverket och kopplingen till det och låter andra sen framföra vad som kan vara problematiskt med det.
Du har ju rätt i att det råder ingen tvekan om att han har varit del i det här nätverket. Däremot så där råder liksom lite delade meningar här. Det är ju hur det här nätverket bäst beskrivs. Där är ju ni rätt tvärsäkra att det här handlar om ett påverkansnätverk som styrs direkt från Teheran i princip.
Alltså det är enligt dokumenten då och enligt avslöjandet gruppens syfte är att ge en positiv bild av Iran.
Kan det finnas en diskrepans mellan hur Iran mellan sig själva så att säga beskriver det här, alltså hur de uppar sina förmågor och vad det egentligen var som hände i verkligheten?
Du menar att bara för att Iran säger att det är det, så var det inte det?
Jag menar att det behöver inte vara så. Eller jag menar, de har ju ett intresse också av att höja upp sin egen förmåga av den påverkan de har så att säga i väst.
Jag tänker att eftersom dokumenten har läckt från iranska UD ursprungligen och där beskrivs de så här, så får vi väl utgå från att det var det som var tanken med nätverket för Irans del.
Ja, har det här varit en nyhet för Utrikespolitiska institutet?
Nej.
Rospe Parsi igen.
Det har inte varit en nyhet för Utrikespolitiska institutet, det är ingen nyhet för Utrikesdepartementet. Det är ingen nyhet för de som är avnämarna, det vill säga de som ska få veta sakerna. De har ju fått veta dem. Det är kanske så att det är en nyhet för gemene man, men det är ju annars därför att gemene man har i det avseendet så det ingenting med saken att göra.
TV4s granskning publicerades i tisdags och har följts av flera nya publiceringar med reaktioner, däribland krav på Rospe Parsis avgång. Utrikespolitiska institutet har bestämt slagit fast att inget otillbörligt har skett och att de litar på sin Mellanösternchef. Nästan inga andra medier har publicerat Fyrans uppgifter. Bara Dagens ETC, Bulletin och Omni har gjort rewrites. Karin Ekman, ansvarig utgivare på SVT Nyheter, säger till oss att de vill ha egna uppgifter innan de publicerar och att de håller på att titta på det.
Hur kommer det sig att ni valt att så avstå helt och hållet tills ni har egna uppgifter i just den här historien?
Ja, alltså egentligen så är det inte så mycket som skiljer vårt förfarande i den här storyn med andra. Vi försöker ju alltid att komma vidare med egna uppgifter. Sen är ju just det här speciellt eftersom det rör en person som SVT återkommande har anlitat som expert. Vilket ju gör det ännu viktigare att kunna verifiera och ha egna uppgifter.
Han har ju verkligen varit med i alla svenska medier som expert, inklusive hos er. Vad blir konsekvensen av det?
Jag kan ju bara tala för vår redaktion och jag tror att vi på nyheterna kommer nog ha svårare framöver att använda Rospe Parsi som Iran-kännare. Det vore ju hyckleri från vår sida, tycker jag. Hur andra redaktioner gör, det får stå helt för dem.
TV4-nyheternas redaktionschef Aina Jutterström igen.
Med tanke på ändå vilken enorm publicitetsskada det ändå är att på något sätt insinuera den här typen av kopplingar eller liksom hävda de här kopplingarna för en akademiker eller en oberoende analytiker, står du till 100% bakom er publicering?
Ja, det gör jag. Alltså, jag tycker inte att vi insinuerar någonting. Jag tycker att vi visar en koppling till ett nätverk som han själv inte förnekar. Han menar att han hade goda skäl till att vara med i det nätverket och att det är i linje med hans oberoende forskning. Det har han fått säga hos oss väldigt tydligt. Vi har intervjuat andra som menar att den här typen av koppling är vansklig, problematisk, ställer höga krav på transparens. Och det tycker jag har framgått väldigt tydligt av den här granskningen som jag tycker är genomarbetad och viktig och står för.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några nyhetsostron från veckan som gått. Den norska frilansjournalisten och tv-producenten Björn Hallström, som under 80- och 90-talen gjorde flera program från några av världens farligaste områden, har nu avslöjat i NRK att han arbetade för CIA. Under täckmantel som journalist reste han till krigsdrabbade länder för att filma och se till att reportagen sändes i tv. Bland annat NRK och TV2 i Norge, men även svenska SVT och danska och finska tv-kanaler har köpt in hans dokumentärer. NRK som undersökt Björn Hallströms dubbelliv har sökt CIA som avböjt att kommentera. Meta har gjort upp med Donald Trump i en förlikning. Meta betalar 25 miljoner dollar till den nytillträdde presidenten för att ha raderat hans konton på Instagram och Facebook. Kontorna stängdes ner efter hans inlägg om stormningen av Kapitolium 2021.
Det här skriver sajten Dagens Media. Högsta domstolen tar inte upp åtalet mot Expressens chefredaktör Claes Granström, och därmed står hovrättens friande dom fast. En klimataktivist stämde Expressens ansvarig utgivare för grovt förtal efter att tidningen publicerat uppgifter om honom i september 2022 efter en klimataktion. I mars dömde tingsrätten Claes Granström till dagsböter för förtal, men hovrätten gjorde en annan bedömning och friade Granström.
Estis trollfabrik, ful knepig, sossarnas lotteriförsäljning, kompisrekryteringar och det oerhört snabbt brinnande projektet Folklistan. Ja, visst känns det som att det varit alldeles extra många politiska skandaler på sistone. Och det stämmer faktiskt, för aldrig tidigare har så många politiska skandaler präglat medierapporteringen som det gjorde under fjolåret. Vad beror det på egentligen?
Vad skrivs det om partierna och partiledarna? Hur mycket skrivs det om det? Och vad är det för olika ämnen?
Ulla von Lochow är dataanalytiker på undersökningsinstitutet Varian, som tidigare hette Kantar Sifo. Nästa vecka släpps årets mediemätare som tittar på vad nyhetsmedier rapporterar om kring inrikespolitik. Vi på medierna har fått kika på den på förhand.
Och det vi kan se i år är att det aldrig skrivits så mycket om skandaler och internpolitiska stridigheter inom partierna som det gör i år.
Hon visar en högt stigande graf över hur stor del av medierapporteringen som präglats av skandaler, från runt 2% 2019 till närmare 10% i fjol.
Det har ökat så det är nästan en tiondel av publiciteten handlar om det här ämnet. Och det är en jättekraftig ökning mot för bara några år sedan.
Men vad var det nu för skandaler som fladdrade förbi i nyheterna under fjolåret? Ja, minnet är ju som bekant bra men kort. Så låt oss ta en snabb sammanfattning av politiknyhetsåret 2024.
Om vi börjar året så hade vi ju en intern kris inom Miljöpartiet som slutade i att Märta Stenevi avgick. Sen så hade ju Socialdemokraterna en problem med Jamal El-Haj.
Men Hamas är ju en terrororganisation. Tog du inte de här uppgifterna på allvar?
Nej, det tog...
Sen lite längre in så kommer ju Sara Skyttedal som är arg för att ha blivit petad från KDs lista inför EU-valet. Och det blir en väldigt intern turbulens där.
Det är ganska tydligt att det fanns en tydlig plan med att avsätta mig. Men den avsikten valde man att dölja för mig.
Som nu ju slutar i att Folklistan bildas.
Vad är Folklistan för någonting?
Folklistan, det är inte ett parti.
Maj, juni har vi Kalla fakta. Den dominerar ju helt.
För, hör och häpna, män i 55 års ålder tycker om att kolla på unga tjejer. Ja. Så säger konservativa saker.
Sen så är det lite lugnt under sommaren. Varefter vi börjar hösten med Socialdemokraternas lotteriverksamhet.
Och det gör mig djupt besviken. Och ärligt talat förbannad.
Anna Kinberg Batra och hennes rekrytering, sätt att rekrytera senare under hösten. Varefter vi har en gängledare som gästar Jimmy Åkessons bröllop.
Om en av de största anledningarna till att rösta på det är för att du vill komma åt organiserad brottslighet. Hur fan ser det ut om du har en ledare, president för ett av de ökända gängen på ditt bröllop?
Följt av en höst där Vänsterpartiet kritiseras för antisemitism i de egna leden. Och sen avslutar vi året med att Centerpartiet grälar internt om hur de ska förhålla sig till Socialdemokraterna.
Den största politiska sakfrågan som fick mest medieutrymme var lag och ordning. Men även där var det politikerna själva som stod mitt i stormen.
Det handlade om gängkriminell på Åkessons bröllop. Det handlade om en centerpartist i Stockholm som var misstänkt för ett brott. Och vi flyttade oss bort lite från gängkriminalitet som varit så förhärskande i debatten.
Men det är ingen slump att 2024 blev skandalåret. Det är ett förändrat politiskt landskap enligt dataanalytikern Ulla von Lochow.
För nyhetsdramaturgin inom politikens värld så krävs det ofta att det finns konflikter. Det är det som skapar dramaturgi, som ökar nyhetsvärld, som gör det mer intressant att läsa om. Och ser vi nu så har vi ett antal år där vi har Tidöpartierna regerar. De har hållit ihop väldigt mycket utåt. Så tittar vi på ämnet politiskt spel så har den gått ner jättemycket de senaste 2 åren. Så den konfliktytan har försvunnit lite.
Och så finns det en till förklaring till varför just skandalerna dominerade fjolårets rapportering.
Ja, men en annan klassisk konfliktyta är ju sakfrågor. Men ser vi på de största sakfrågorna som får mest genomslag under förra året så är det lag och ordning. Där ju de olika partierna har kommit närmare varandra. Den konfliktytan om hur politiken ska bedrivas har minskats. Och det är utrikespolitik. Och utrikespolitik brukar inte vara en stor konfliktyta. Och framförallt när det är ett känsligt omvärldsläge så brukar den minska ännu mer. Så då försvinner konflikterna från svensk politik.
Det råder helt enkelt lite tråkig stiltje i både interna konflikter och i bråk om sakfrågor mellan partierna just nu.
Men skandaler, det är konflikten mellan vad som är rätt och fel, vad som är moraliskt rätt och fel. Det skapar en dramaturgi i ett politiskt landskap där det inte finns lika mycket dramaturgi som det fanns för några år sedan.
En del politiskt skandaldrama är sånt som bara har hänt. Men flera av de stort uppmärksammade historierna kommer från journalistiska gräv. Och bland dem så finns det ett som sticker ut alldeles särskilt när det gäller att slå publicitetsmässiga rekord.
Absolut störst var ju Kalla faktas granskning av SDs sociala mediestrategi. Och det var ju ett klassiskt gräv. Och vi ska nog gå långt tillbaka innan vi hittar en skandal som har fått så enormt mycket publicitet. Det var över 10 000 artiklar och eterinslag som skrevs. Och det är liksom, det är jättemycket.
Sett till hur 2025 har börjat tycks den här tendensen med politiska skandaler hålla i sig.
Ja, men det gör den ju. Vi har ju haft Landerholm under januari som har tagit väldigt mycket medieutrymme. Om jag får sia inför 2025, nu är vi ju 1,5 år ifrån valet. Och jag tror att vi kommer att se mer publicitet sannolikt om det politiska spelet mellan partierna. Det kommer att börja riktas mer fokus på oppositionen och deras förmåga att presentera ett regeringsalternativ inför nästa års val. Så frågan är om vi kommer att få se lika mycket fokus på skandaler i år i alla fall.
Flera svenska mediebolag satsar just nu hårt på personalisering. Numera konkurrerar ju svenska mediehus inte bara med varandra. Nej, i konkurrensen om användarnas tid och uppmärksamhet så pekas allt oftare hela den digitala underhållningsindustrin ut som motståndare. Och precis som att Netflix, YouTube och TikTok har flöden som har skräddarsytts för varje person med hjälp av algoritmer och användarnas tidigare beteenden, så ska också svenska medier nu börja erbjuda sina läsare en mer personlig upplevelse. Erik Petersson har kollat på hur en rad svenska mediehus satsar på personalisering.
Vi journalister, vi har ju alltid jobbat så att vi berättar för folk det här är värt att veta.
Martin Schuri är tillförordnad ansvarig utgivare på Aftonbladet och ansvarar för tidningens AI-satsningar.
Sen har vi då, i takt med att vi har fått ny konkurrens, i takt med ny teknik, så har vi börjat anpassa oss då efter att så här, men det kanske inte riktigt är så enkelt, utan vi måste bli bättre på att skapa ett värde för vår publik och bli mer relevanta helt enkelt.
Ja, personaliserade flöden har svenska mediehus experimenterat med i flera år. Det innebär alltså att ditt Aftonbladet eller Expressen kan se lite olika ut än mitt Aftonbladet eller Expressen. Men än så länge håller alla jag pratat med tassarna borta från en sak.
Det som är högst upp, det är ju viktigt att visa vad vi tycker är vår bästa journalistik och det som är värt att veta, och det förtroendet har ju vi också.
Det är lite svårt att få ett helt rakt svar kring exakt när personaliseringen kickar in. Men generellt, de grejer som ligger högst upp på sajten är den redaktör som väljer. Det personaliserade innehållet, det kommer lite längre ner i flödet.
Vi märker ju när vi i vår dialog med vår publik och speciellt den unga publiken, så är det ganska många som tror att vi redan är hyperpersonaliserade, fast vi inte är det. Vi är lite personaliserade och kommer att bli mer, tror jag, men kanske inte så mycket som vissa tror då. Personalisering har ju varit en ganska, ja, men en så här kontroversiell fråga inom journalistbranschen i alla fall under ganska lång tid. Och här upplever jag att det har skett extremt mycket bara de senaste åren, att man har insett att för att vi ska kunna nå ut, slå igenom och konkurrera i det här liksom enorma bruset, så måste vi erbjuda mer relevanta produkter för publiken helt enkelt. Så att det motståndet har ju minskat drastiskt.
Det finns en del försök. Hittills så kan man säga att en bit ner i flödet så att säga, så börjar artiklar dyka upp baserat på vad du har läst tidigare eller vad man ser i datan att du är intresserad av.
Jan Helin har tidigare varit chefredaktör på Aftonbladet och mediedirektör på SVT. Numer jobbar han på Bonnier med deras utvecklingsfrågor.
Det man ser är ju den slutsatsen som alla drar i personalisering, att det är effektivt för att öka läsningen. Det är också väldigt viktigt, tycker jag, och tror jag alla utgivare håller med mig om. Det är extremt viktigt att jag förstår att idag Sveriges Radios Dagens Eko valt den här urvalet. Idag har Dagens Nyheter valt det här, Aftonbladet det här. Det är en transparensfråga. Om det är så att du är missnöjd med något urval eller tycker att det här är helt fel, då finns det en ansvarig person som du kan ställa till svars. Vi skulle sälja smöret och tappa pengarna, skulle jag säga, om vi skulle tro att du kan hälla ner allting som Bonnier gör i en tratt och sen kommer ut som personaliserade flöden. Det är en skräckvision och en riktigt dålig produktidé. Så man ska också se till att hålla fast vid värden som vi har, som är redaktörsstyrda urval.
Efter en rad tester med personaliserat innehåll och mätningar av hur bra läsning ett algoritmstyrt flöde ger jämfört med ett redaktörsstyrt flöde, så finns det en slutsats som Jan Helin ständigt återkommer till.
Skälet till att algoritmen oftast är bättre än redaktören på att skapa liksom mer trafik, det är för att algoritmen är långsammare. Den byter ut artiklar i mycket långsammare takt. Och det gör det ju helt kallt på liksom ett databaserat flöde. Det vill säga att de flesta redaktörer på svenska nyhetssajter har en fel bild av hur många som är inne och hur ofta de är inne. Varför det skapar ett slags inre tryck eller redaktionell stolthet i att ganska snabbt byta i det här nyhetsflödet. Det är inte någonting som svarar mot användarnas behov. Om man bara tänker på den lite som en japansk haiku liksom, så här flera gånger, så förstår man så här, vänta nu. Här finns någonting som är oerhört intressant i själva urvalet och liksom den principen.
Bonnier satsar just nu mycket av sina såna här resurser på två stycken nya tjänster. Plus Pro, som samlar alla Bonnier Medias branschtitlar. Där handlar det mer om att man som användare själv berättar vad man är intresserad av. Och Plus Allt, en tjänst där Bonniers alla nyhetstitlar samlas på ett ställe.
Så kommer du inom ramen för Plus Allt också att kunna få artiklar rekommenderade för dig ur hela systemet om du är en Plus Allt-prenumerant. Så väldigt mycket av den produktutveckling som handlar om personalisering kretsar kring Plus Pro och Plus Allt.
Finns det tillräckligt mycket material för att göra bra personaliserade tjänster på nyheter?
Det är en jättestor fråga. I Bonniersystemet produceras typ 2500 artiklar varje dag. Mitt antagande, kort svar, är ja, det finns det.
Den kanske största diskussionen kring det här med personalisering bland utgivare just nu är chattbottarna. Och vad gäller chattbottar är det Aftonbladet som gått först. Under förra året utvecklade de chattbottar där man kunde ställa frågor om EU-valet och USA-valet och få svar från databaser baserade helt på Aftonbladets journalistik.
Ser du framför dig en mer generell Aftonbladet-chattbott?
Står utom tvivel att det finns en enorm efterfrågan på det här sättet att ta del av journalistik. Aftonbladets USA-valkompis hade över 600 000 frågor och svar då, vilket ju är otroligt. Så att, det är definitivt någonting man skulle kunna se framför sig, ja.
Även på Bonnier News håller man på att utveckla en chattbot. Jan Helin igen.
Vi kommer inom överskådlig tid att ge läsarna möjlighet att konversera helt enkelt med våra nyheter, eller våra arkiv är mer rättare sagt. Det här har varit en dröm länge. Jag tror att det är den ultimata personaliseringen egentligen. Att är du mer intresserad av ett ämne eller undrar någonting kring någonting du just har läst, så kan du få hjälp in. Och en AI kommer liksom med säkrad data, med det menar jag utifrån arkiv som är kontrollerat, publicerade av de här, få svar på, alltså rent fakta, checkade svar.
När man liksom inser det där att liksom allas Aftonbladet inte ser likadant ut, det finns något lite obehagligt med det.
Ja.
Varför är det så?
Ja, men jag håller för sig på ett sätt med om det också.
Tillbaka till Martin Schori och frågan om personaliserade flöden.
Jag är ju personligen en ganska traditionell mediekonsument också. Så att jag håller med om det. Och det är viktigt att värna om den här lägereldsfunktionen som ju medier har. Men jag tror att man kan göra det i samklang med personalisering. Och jag tror till och med att om vi börjar personalisera så att vi blir mer relevanta, då kommer vi kunna locka ännu mer publik som vi sedan kan visa upp den här lägerelden för. Jag tror att många mediesajter har en viss överproduktion idag. Det är mycket pliktrapportering och man har en modell som är lite one size fits all. Och i en digital värld så blir den lite obsolet, tror jag. Det går inte att ha det helt enkelt. Ingen kommer ha råd att upprätthålla det.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du sett eller hört något som du tycker att vi borde kika närmare på? Tipsa då oss på medierna@sverigesradio.se. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.